Tänka, snabbt och långsamt av Daniel Kahneman. Inledning. Jag förmodar att varje författare tänker sig en miljö där man verkligen har nytta av att ha läst hans eller hennes bok. I mitt fall är miljön den mytiska kafferasten på jobbet där man träffas för att utbyta åsikter och skvaller. Min förhoppning är att kunna berika det ordförråd vi använder när vi talar om andras bedömningar och val, om vår arbetsgivares nya regler eller om en kollegas investeringsbeslut. Varför bryr sig om skvaller? För att det både är mycket lättare och roligare att identifiera och sätta etikett på andras misstag än att erkänna sina egna. Att ifrågasätta det vi tror och vill är svårt redan när omständigheterna är gynnsamma och det blir ännu svårare i kritiska situationer. Men till vår hjälp har vi andra människors välgrundade åsikter. Många av oss anar på förhand hur våra vänner och arbetskamrater kommer att värdera våra val. Därför spelar dessa förväntade bedömningars kvalitet och innehåll en roll. Den som räknar med att kollegorna kommer att skvallra intelligent har ett starkt motiv till att idka självkritik. Ett starkare motiv än den som på nyårsafton lovar att bli en bättre beslutsfattare på arbetet och hemma. För att kunna ställa korrekta diagnoser måste en läkare skaffa sig ett omfattande kartotek över olika sjukdomar där varje kort rymmer en föreställning om sjukdomen och dess symptom, möjliga bakgrunder och orsaker, tänkbara utfall och konsekvenser och effektiva insatser för att bota eller lindra sjukdomen. Läkarstudier går bland annat ut på att lära sig läkarvetenskapens språk. En djupare förståelse av bedömningar och val kräver också ett rikare ordförråd än det vi använder till vardags. Den goda nyheten när det gäller välgrundat skvaller är att man kan urskilja tydliga mönster i de tankefel vi begår. Systematiska fel kallas snedvridningar, eller bias, och återkommer under vissa omständigheter. När en stilig och självsäker talare går upp på scenen kan man förvänta sig att publiken kommer att värdera hans kommentarer högre än han förtjänar. Om man känner till att det existerar en diagnostisk term för denna sorts snedvridning, halo-effekten, blir det lättare att förutse, känna igen och förstå den. När någon frågar vad du tänker på kan du normalt sett ge ett svar. Du tror att du vet vad som försiggår i din hjärna, ofta genom att en medveten tanke på ett ordnat sätt leder över i en annan. Men det är inte det enda sättet som hjärnan arbetar på eller ens det mest typiska. De flesta intryck och tankar uppstår i ditt medvetande utan att du vet hur de hamnade där. Du kan inte spåra hur du kom fram till övertygelsen att det står en lampa på skrivbordet framför dig, hur du kände igen ett irriterat tonfall hos din fru på telefonen, eller hur du lyckades undvika en fara på motorvägen innan du ens blivit medveten om den. Det mentala arbetet som producerar intryck, intuition och allehanda beslut pågår i tysthet i hjärnan. Mycket av diskussionen i den här boken handlar om hur snedvridningar leder intuitionen fel. Men detta fokus på fel syftar inte till att förringa den mänskliga intelligensen, inte mer än vad tonvikten på sjukdomar i medicinska texter förnekar den goda hälsans existens. De flesta människor är för det mesta friska, och de flesta av våra bedömningar och handlingar är för det mesta rimliga. När vi navigerar genom livet låter vi oss vanligen vägledas av intryck och känslor, och det förtroende vi känner för våra intuitiva övertygelser och preferenser är vanligtvis berättigade. Men inte alltid. Vi är ofta tvärsäkra även när vi har fel, och en objektiv iakttagare har förmodligen bättre möjligheter att upptäcka våra fel än vi själva har. Så syftet med mina pratstunder under kafferasten är följande. Att förbättra förmågan att identifiera och förstå felaktiga bedömningar och val, först hos andra och sen hos oss själva, genom att utveckla ett rikare och mer exakt språk för att diskutera dem. Åtminstone ibland kan en exakt diagnos begränsa den skada som dåliga bedömningar och val ofta vållar. Hur det började. Den här boken sammanfattar min nuvarande förståelse av hur det går till när vi värderar och fattar beslut, vilken har formats av psykologiska upptäckter under de senaste årtiondena. De centrala tankarna spårar jag dock tillbaka till den lyckosamma dag 1969 när jag bad en kollega att gästtala på ett seminarium vid psykologiska institutionen vid Hebreiska universitetet i Jerusalem där jag var lärare. Amos Tversky betraktades som en stigande stjärna på beslutsforskningens område och på varje område han gav sig in på, så jag visste att det skulle bli intressant. Många som kände Amos menade att han var den intelligentaste person de någonsin hade träffat. Han var skärpt, pratsam och karismatisk.